Då får ni vara varmt välkomna till Pingstmåndags digitala gudstjänst. Jag heter Samuel, kommer leda den här gudstjänsten. Sen har vi ett tekniskt team. Vi har John, Jakob och Anders med oss som sköter det tekniska. Och sen kommer vi Ivar Gustafsson, kommer predika för oss. Och så har vi Johan här också som kommer leda bönen senare. Så varmt välkomna. Vi önskar såklart att bänkarna ska fyllas någon gång. Snart kommer det hända, men nu får vi i alla fall dela den här gudstjänsten ihop så gott vi kan. Gud, tack för att vi får vara får i din jord och du är den gode herden. Tack för att du vakar över oss. Du lyssnar på oss, du vill oss väl. Det känns inte alltid topp, det känns inte alltid perfekt, men du är där. Det vet vi. Tackar dig för att du är med i den här gudstjänsten med oss som är här inne i kyrkan och alla andra som är hemma.
Vi ska läsa psalm 16 i Bibeln, Saltaren. Och det är en bön, det är ett samtal med Gud. En tackbön kan man säga. Och den är ju skriven av David, herdepojken som blev Israels största kung. Och vi läser från vers 5. Och vi kommer att märka att det här är som ett slags testament, kan man säga, en resumé av Davids liv så som han upplever det. Och det är så som jag känner igen faktiskt lite av mitt liv. Det är därför detta blev lite inspirerande för mig att ta den här psalmen idag. Herren är min del och min bägare. Du är den som uppehåller min arvedel. En lott har tillfallit mig i det ljuvliga. Ja, ett underbart arv har jag fått. Jag vill välsigna Herren som ger mig råd även om natten manar mig mitt innersta. Jag har alltid haft Herren för ögonen. Han är på min högra sida. Jag ska inte vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära också. Min kropp får bo i trygghet. Du ska inte lämna min själ åt dödsriket. Du ska inte låta din fromme se förgängelsen. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Vi ber. Herre, jag tackar dig för dessa underbart levande ord som du vill ska beröra våra hjärtan. Tack för att du har lovat att gå vid vår sida genom hela livet. Jesus, du är och vill vara vår bästa vän i livet. Amen. Det jag vill lyfta fram, det är det som David skriver om en ljuvlig lott och ett arv som är underbart. Och att Jesus vill gå med oss hela livet och vara vid vår sida. Och också korrigera och rätta till om något inte blir så bra. Att vi får en ledning genom livet och att livet kan bestå av ett ständigt samtal med Gud. Samtidigt som vi gör en massa andra saker förstås. David talar om en vinstlott. Och det är ju så att det är ju inget lotteri i livet egentligen. Men ändå kan man uppleva att man har en vinstlott. Vad är det man har vunnit? Vi talar ju ofta om stora radikala omvändelser. Det fascinerar oss när människor som har varit bortvända från Gud vänder sig mot Gud och får uppleva en stor förvandling i livet. Detta är underbart. Men det är faktiskt inte mitt vittnesbörd. Och det är uppenbarligen inte Davids heller. Och han säger att det är en vinstlott. Att inte ha behöva göra det här, att vara kanske i ungdomen. Ibland kan jag tänka sig, varför levde jag inte rövare i ungdomen? Då hade jag ju kunnat ge ett fantastiskt omvändelsevittnesbörd. Men jag kan inte det, och det kan inte David heller. Och han säger att detta är en vinst. Och jag har tänkt mycket på det. Det är nog en vinst. Och jag har ett arv som behagar mig väl. Därför att jag har blivit uppväxt i en miljö där tron var given. Där tron var på riktigt. Så jag ska ge er så småningom här lite glimta ifrån min uppväxt då. Det blir ett vittnesbörd det här. Och när vi gick in i den här våren hade vi ett tema om bön. Och då skrev Johan, vår föreståndare, i något sånt här veckomejl, tror jag, vad har bönen betytt för dig? Kan du ge något vittnesbörd om det? Och då har jag gått, det är säkert ett par månader sedan nu, Johan. Men, och jag har gått och levt med det här. Så det här vittnesbördet, de här nedslagen i min uppväxt, handlar ganska mycket om bön. Och det är en vinstlott därför att man har blivit bevarad från så mycket elände, känner jag. Så att när man säger att någon har gjort en radikal omvändelse, då är det så att man använder inte ordet radikalitet riktigt som det var tänkt från början, som det betyder från början. Vad betyder radikalitet? Det betyder att ha djupa rötter, om man läser vad ordet betyder. Så den som egentligen har en radikal tro, det är den som har, som jag, djupa rötter från, kanske från barn, ungdomstiden. Där är den rätta kristna radikaliteten. David säger också att han har haft Herren för sina ögon alltid. Och jag kan kanske inte säga att jag har haft det hela tiden, men det har ändå funnits med. Det är klart att vissa tider kanske Gud känns längre bort. Men då vet man ändå vart man ska återkomma, var man ska vända sig för att få upprättelse och förnyelse. Och det var ju så med David att han hade ju inte bara Herren för sina ögon, han hade faktiskt Herren i sitt hjärta. Det vet vi, för han blev vald till kung därför att när profeten Samuel kom och skulle välja ut en ny kung, så gick han till Isai och hans familj och hans söner. Och de kommer fram en efter en, och så till sist kommer då David hämtad från fåren där han var herde. Och Samuel säger att Gud ser inte till det yttre om man ser stark och häftig ut, så utan ser till hjärtat. Och därför valdes David. Jag tänker att han när var ute med fåren så var det nog mycket bön, mycket sång, mycket harpospel, mycket samtal med Gud samtidigt som man höll på och passade fåren. Och detta såg ju Gud, och det såg Samuel, profeten, att här har vi en god hed, inte bara för får utan för hela folket. En som har det rätta hjärtat. Vi sjunger ju i den här Isai var ju Davids far, men han hette också Jesse. Ni vet den här sången. Det är en ros utsprungen från Jesse, rot och stam. Det är den Jesse det. Så det var ingen slump att Samuel gick till den familjen, för här fanns det en tro som var rotad. En radikalitet att bygga på. Om vi då går till lite glimtar från min uppväxt med bön, så tänker jag på min mamma. Hon hade en egenhet att hon talade lite småhögt för sig själv när hon var i köket. Samuel vet säkert detta, för det var hela livet så. Det var även när jag var liten. Så hon fixade i köket och var vid diskbänken och arbetsbänken, och sen pratade hon lite för sig själv. Mest när hon tänkte att ingen hörde. Men det var ju så som barn att man var ju nät och kanske hörde. Och då visade det sig att det var inget vilket prat som helst. Hon pratade med Jesus faktiskt. Om man lyssnade lite. Så var det ett samtal där. Mitt i vardagens syster så hade hon ett samtal med Jesus. Det gör ett intryck på barn. När vår första dotter Sara föddes här i Mölndal, så ringde jag förstås till min mamma och skulle berätta om den glada nyheten. Och hon var verkligen glad. Hon kändes också lättad förstås, men inte helt överraskad. Och så sa hon till mig så här: jag hade det på känn, så jag fick avbryta det arbete jag höll på med och gå in i finrummet och be för er. Alltså, sånt där ger ju starka intryck på en. Alltså hon bad ju ständigt då. Men sen ville hon ändå ha en speciell plats när det var extra sådär. Och det känner vi väl också. Var har du din böneplats? Ja, du har kanske någon plats hemma. Det är härligt att komma till kyrkan, träffa några vänner som när vi bad inför gudstjänsten. Jag har också en plats på Åbyberget när jag ser över hela stan. Jag går dit ibland när jag vill be för staden. Alltså, sådana där platser är också viktiga. Men man kan be överallt. Bönen har ingen speciell tid, ingen speciell plats. Det lärde jag från min mamma. Sen kunde hon ropa till Gud. I ett läge så var det väldigt tydligt. Det var när det blev översvämning i jordkällaren. Där hon hade sin potatis som hon skulle ha för nästa års skörd. Och det var väldigt viktigt att den förvarades svalt och mörkt så i källaren. Och så blev det översvämning. Och hon fick lite små panik. Hon var där med en hink och försökte ösa ut. Men så fort hon öste ur så rann det tillbaka. Det var stopp i avloppet. Och till slut, när vattnet kom över hennes stövelskaft, som hon sa, det var bara slask. Jag visste inte vad jag gör, jag hade panik. Så ropar jag rakt ut: Jesus, hjälp mig, jag klarar inte detta. Och som i ett ögonblick, slurp, så den här proppen i avloppet lossnade och vattnet rann ner. Ja, visst kan man säga, det är klart. Det blev ett sånt vattentryck som proppen släppte. Jag vet inte vilka medel Gud har för sina bönesvar. Men detta var ett bönesvar för min mamma när hon ropade till Gud. Lärdomen är, Gud är alltid nära. Vi kan be om allt. Vi kan be ständigt. Bönen har alltid. Och man kan ibland få ropa till Gud i vår nöd. Min pappa var evangelist. Han var van att prata med människor om Gud. På kampanjer. Men också väldigt ofta privat när han mötte människor. Så tog han tillfälle att samtala om tro. Han verkade vara nästan alltid uppkopplad. För att han hade så mycket annat att göra. Han var inte bara evangelist. Han var ju byggnadsarbetare, han var trädgårdsmästare, han var en passionerad fiskare. Men när vi var ute på fisketur, alltså när man var vid själva fiskeplatsen, då skulle man vara tyst för fiskarnas skull. Men på vägen ut, när vi rodde ut, så tog pappa ofta upp ett sån här andligt spörsmål, kan man säga. En fråga, ofta från Bibeln. Och det var också så när jag klippte hans hår. Jag var hans personliga frisör faktiskt i många år. Och det var ett sånt här tillfälle då man är så nära. Vad ska man göra? Och då tog pappa upp ett sån här fråga. Han läste mycket, pappa. Han läste de här kända, stora predikanterna och evangelisterna från den tiden. Charles Spurgeon, predikanternas första, brukar man ju kalla honom, var en av de här favoriterna. Och Dwight Moody, inte minst. Jag tror att Johan åtminstone känner till dem här lite grann. Moodys bok Marginalanteckningar i min bibel var en favorit för pappa. Och då kunde han säga så här när vi var ute. Att, vad tror du om det här, Ivar? När Moody skriver så här i marginalen på sin bibel. Och så kom det ett samtal kring detta. Och då kan jag säga, när jag får en sån fråga idag. För det händer att jag får av församlingsmedlemmar, kanske andra. Hur ska vi tänka om det här bibelordet? Kan man förstå det här? Jag måste brottas med detta. Och då väcker det goda minnen och känslor hos mig. För det var så jag och min pappa samtalade om de här bibelorden. Så det här är ett gott arv som jag har med mig från min uppväxt. När pappa blev äldre så blev han de sista åren mer och mer sängliggande. Och jag kommer ihåg vid ett tillfälle när någon i familjen frågade honom: hur fördriver du tiden när du ligger här och inte kan gå upp? Vad gör du? Och då säger pappa: jag pratar med min kompis. Ja, vem då? Ja, det är ju Jesus. Ja, hur är det samtalet? Det är så här att jag har levt ett helt liv med min vän Jesus. Och vi har väldigt mycket som vi kan prata om, vad som har hänt i livet. Och här ligger jag och pratar med min kompis. Vid ett tillfälle också när han var sängliggande och vi var där med min familj, då Samuel var ju med. Det var ju nämligen så när julen närmade sig så skulle vi hämta en julgran eller julen där hemma där jag är uppväxt hos mamma och pappa då i skogen i närheten. Så pappa hade då sett ut en gran på den tiden han kunde det, men nu kunde han inte det för han orkade inte gå i skogen. Men vi gick ändå in och frågade, var ska vi plocka enen, var det nog i den tiden, var ska vi hämta enen? Och då hade han förslag på det. Men sen säger han så här: jag har en önskan. När ni kommer till en glänta i skogen så vill jag att ni stannar där och att ni ber för mig. Ja, det lovar vi att göra. Och sen när vi var på väg så var det någon av barnen som frågade, vad är en glänta? Ja, det är när skogen liksom öppnar sig. Man kan se uppåt, det blir liksom öppet. Så jag tror att min pappa då vill att det ska vara öppet mot himlen och så ska vi stå där och be för honom. Ja, då hittade vi en sån plats och så stod vi i en ring och så bad vi för min pappa. Jag tänker så här, förmodligen var det så han gjorde. Nu kunde han inte vara med. Men han gjorde nog så när han kom till en öppning, en glänta i skogen. Att han stannade där och pratade med sin kompis på den tiden han kunde göra det. Så tänkte jag på den här sången, var jag går i skogar, berg och dalar. Följer mig en vän, jag hör hans röst. Väl osynlig är han, men han talar. Talar stund om varning, stund om tröst. Så lärdomen från min far är att Jesus är din vän, din kompis. Han är med dig överallt. Och när pappa pratade om Jesus med oss barn när vi var mindre så sa han alltid Jesus barna vännen. Tänk att få växa upp i ett sånt arv där Jesus är min vän. Och han kan vara det hela livet. Om jag blir liggande i mitt yttersta då så kan jag prata med min kompis. Jag tycker det är viktigt att lyfta fram det här vinsten som det kan vara att ha med sig tron från barn- och ungdomstiden. Och att vi ska göra vad vi kan för att våra barn ska få tag i tron så tidigt som möjligt. Det är en vinstlott i livet som ger en radikalitet med djupa rötter. Och att tron blir en naturlig del av livet. Nu ska jag berätta en solskenshistoria. Det blir mycket berättelser idag, vänner, men ni får acceptera det. Detta är ingen vanlig predikan, förstår ni? Det är ett vittnesbörd. Och detta var nyligen i år, så vårt yngsta barnbarn, hon var inte ens fyllda 3 år då, när hon skulle nattas en kväll, så frågade hennes mamma, är det något vi kan tacka Gud för, eller tacka Jesus för och be Jesus om? Då säger Maja så här: jag vill tacka för mormor och morfar. Morfar är ju då jag, så det känns ju väldigt det här. Jag vill tacka för mormor och morfar. Och jag vill be att corona tar slut. Så att mormor och morfar kan leka med mig inomhus. Det är verkligen att be om det som är nära och på riktigt för ett barn. Tänk att ändå få lära sig det så tidigt. Vi fick ett samtal, Ulla och jag, här en morgon från en kvinna, icke-församlingsmedlem, som önskade att vi skulle be för henne. Hon skickade faktiskt ett sms och sa, när ni är i läge så kan ni be för mig, för jag har det så jobbigt i mitt liv nu. Och när vi läste det, och vi hade inte gått upp, vi låg i sängen, så tidigt var det, så tänkte vi gör det direkt, vi ringer henne direkt. Och så gjorde vi det. Och då säger hon, har ni redan hunnit till kyrkan? Nej, säger Ulla, vi är hemma. Man kan be hemma, man måste inte vara i kyrkan. Så bad vi för henne då och så sa, tack så mycket, för jag är så dålig själv på att be. Och tänker vi så här, jag tänker så här, Ulla, det är väl ingen som är dålig på att be egentligen. Alltså skulle inte Gud lyssna på en sån hjärtasbön när man mår dåligt som den kvinnan ville be och kunde be. Nej, bönen har ingen särskild plats egentligen, ingen särskild tid. Det går överallt. Även som jag sa att platserna kan ha betydelse. Jag tror faktiskt att jag har lite tid, så jag ska ta en sån här berättelse till från min uppväxt. Det kom en gårdfarig handlare, de kallades knallar i Skaraborg. En sån där som åker omkring och säljer olika saker i hemmen. Det händer ganska ofta, men just det här tillfället har gjort ett intryck på mig. Mamma köpte ingenting, hon var ensam hemma, pappa var faktiskt på en predikantvecka. Och hade varit borta ett tag. Hon köpte ingenting och det är inga problem. Men när knallen frågade, kan ni ha en knalle över natt här? Då blev mamma fundersam. Jag förstod att det var ett dilemma, ett etiskt dilemma för henne. För att pappa var inte hemma, det kändes inte bra att ha en främmande man över natt. Men samtidigt så var ju detta med bibelordet. Jag var husvill och ni gav mig inte härberge. Men han fick inte härberge hos oss. Men mamma gruvade sig sen och hon sa så här att nej, men vad gjorde jag nu? Jag var husvill och ni gav mig inte härberge. Men så fick det bli. Det är ett svårt dilemma. Men hon kunde inte släppa detta. Så på morgonen sen så ringde hon till grannar för att ha reda på, fick han något härberge? Och då hade han fått det i en granngård. De hade kanske lite större utrymme att kunna ta en övernattning i ett separat rum eller så. Och då säger hon, skönt, säger mamma. Men det är intressant, så för att vi räknar ju inte dem som troende i den lantgården. Och ibland kan det vara så att de som vi inte räknar som riktigt troende, de är mycket bättre än vi troende. Så när det resonemang är intressanta. Och för mig har ju det här betytt naturligtvis att det är viktigt att ta hand om de små, de utsatta, de här Jesu småsyskon som vi kan säga då. Det är ju mer i den här saltartexten. Det handlar om att samtala med Gud till och med om natten och att Gud kan leda oss i livet. Och han kan också korrigera oss. Det är så att i Ekens skärgård i Vänern, där vi har vårt sommarställe utanför där, så finns det ett störningsområde och det är markerat på sjökortet. Och det betyder att det är magnetisk malm i sjöbotten. Så det fungerar inte kompassen. Och då står det också en liten not där i sjökortet. Kontakta svensk lots, står det, om ni vill veta mer om detta. Och då roade jag mig för några år sedan och leta upp svensk lots. Nu finns den ju på nätet. Och då står det så här angående störningsområden att ja, där fungerar inte kompassen. Så innan ni går in i störningsområdet, se till att ni har en rejäl bra kurs. Och sen när ni har passerat störningsområdet, då får ni korrigera och se om ni har kommit ur kurs så att ni kan rätta till det. Och det här säger mig en hel del om livet. För visst är det så att det är mycket störningar. Andligt sett så kan vi bli störda av alla möjliga idéer, alla möjliga ideologier som finns i världen. Och man blir vilsen och man blir störd. Och då gäller det att ha en bra kurs från början. Sen kan man komma ur kurs. Men då går det att korrigera den sen. Och hur går en sån korrigering till? Jag kan ge ett exempel som jag har praktiserat det sista. Det är att ha en slags utvärdering av dagen eller bokslut över dagen. Eller examen är det en del som kallar det varje dag. Då, ibland gör jag det med Ulla och min fru. Jag säger vad var bra och vad var low och vad var high idag. Men jag gör det också med min kompis, om jag uttrycker det så. Och tänker, vad blev bra idag? Vad funkade? Vad kändes rätt? Vad blev rätt? Vad blev inte så bra? Vad var det som var stört? Hur kom jag ur kurs idag? Var det där samtalet riktigt bra? Kunde jag till och med såra någon idag? Och så reflekterar man så här. Och sen blir det en kurskorrigering. Ibland får jag ju be Gud om förlåtelse, men det kan ju inte räcka alltid. Nästa dag kanske jag måste söka upp en person och reda ut en sak. Den här examen är väldigt bra. Jag har känt det bra. Och det är rent av så att jag kan somna lugnt och tryggt efter det. Det var ett tag som jag hade svårt att somna. Jag vet inte hur mycket detta har påverkat, men det känns som David säger, jag får leva i trygghet. Och jag kan tala med Gud på natten, säger David i salmen. Och det är liksom så det funkar. Så man kan uttrycka, det finns ju många knep för att somna eller hur man kan räkna får. Men jag har ett bättre sätt. Tala med herden är bättre än att räkna fåren. Det är lätt att gå vilse och tappa riktningen. Men det går att korrigera. Och det är också den här salmens hälsning. Jag skulle vilja läsa den faktiskt en gång till. För det här är en bön. Så vi kan avsluta den här vittnesbördet med den här bönen. Och avslutningen kan ni tänka särskilt på. Jag har ju samma framtidsperspektiv som David när det gäller det. Vi tar den en gång till. Herren är min del och min bägare. Du är den som uppehåller min arvedel. En lott har tillfallit mig i det ljuvliga. Ja, ett underbart arv har jag fått. Jag vill välsigna Herren som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta. Jag har alltid haft Herren för mina ögon. Han är på min högra sida, jag ska inte vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära. Också min kropp får bo i trygghet. För du ska inte lämna min själ åt dödsriket. Du ska inte låta din fromme se förgängelsen. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje. En ljuvlighet på din högra sida för evigt. Amen.
Ni är välkomna att vara med på onsdag, bön via Teams. Ni kan hitta länkar på sociala medier, så syns vi där. Och nästa söndag är det äntligen söndag, då ska ni få se barn. Det blir underbart. Vi avslutar med en repris av våran digitala kör, så att ni får höra lite fler röster än min egen. Och med det så tackar vi för oss och ha en välsignad vecka. Yeah.